back on women's rights. This issue was decided by the Supreme Court in 1973, and every justice that interviewed to be on this court professed to agree that Roe v. Wade is established law.
That the life of every unborn child who has a heartbeat will be saved from the ravages of abortion.
This is personal, and it is personal to all of us.
1973 avgjordes Roe mot Wade, rättsfallet som gjorde abort till en grundlagsskyddad rättighet i USA. Men det avgörande målet ledde aldrig till en abort. Här är berättelsen om Jane Roe, vars liv kom att forma striden om abort i USA. Välkommen till Studio DN Dokumentär.
I'm here because of my sign, because so many women before me have marched, and because I know I love somebody who's had an abortion. I'm sure everybody who in this area, even everybody over on that opposing side, they know and love somebody who's had an abortion, and they don't know it. And I don't need to know it. I don't need to know your story. I don't need to know why. I just want to support your choice.
De står vid First Street i Washington, som så många gånger tidigare. De är flera tusen den här dagen i oktober 2021. De bär på skyltar som "Bry dig om din egen livmoder", "Kvinnors hjärtslag spelar roll", "Aborter är sjukvård" och bilder på trådgalgar med kommentaren "Aldrig igen". De riktar blickarna mot den långa trappan som leder upp till pelarna vid entrén till högsta domstolen. De ropar att Roe kommer att bestå.
Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first three months belongs to the woman and her doctor, not the government.
Thus, the Jane Roe var den gravida kvinnan i rättsfallet Roe mot Wade, som avgjordes av högsta domstolen 1973 och som gav amerikanska kvinnor rätten att avbryta graviditeter fram till runt den 24:e veckan.
Hon var en fattig kvinna från södra USA, Louisiana och framförallt Texas, som hon tillbringar större delen av sitt liv i.
Jag heter Karin Eriksson och jag är USA-korrespondent på Dagens Nyheter.
Hon var diversarbetare, bartender, städerska och hon fick två barn väldigt, väldigt tidigt. Först när hon var tonåring och sen när hon var 22 så blev hon gravid för tredje gången och då ville hon inte fullfölja den graviditeten.
För över 10 år sedan insåg författaren Joshua Prager att USA:s mest omdebatterade och genomlysta rättsfall innehöll en hemlighet. Roe mot Wade var abortmålet som aldrig ledde till en abort. Norma McCorvey fullföljde graviditeten och lämnade bort sitt barn för adoption. Joshua Prager beslöt sig för att försöka ta reda på vart The Roe Baby tog vägen. Det ledde till ett årtiondes arbete med boken The Family Roe, An American Story. Han berättar att han velat förmänskliga den galna historien om aborterna i USA.
It is my belief that America at large struggles with abortion mightily, in part, obviously there are other reasons, politics, etc., we could talk about, but in part because of this sort of seeming incompatibility of sex and religion.
Konstaterar Joshua Prager vid författarkvällen på bokhandeln Politics and Prose i Washington. Norma McCorveys familjehistoria en berättelse om flera generationer kvinnor som fått sina liv stympade av oönskade graviditeter och religiösa tabun runt sex. Hennes mormor blev med barn och fick gifta sig i hast. Hennes mamma fick föda ett barn i hemlighet. Norma McCorvey växte upp i Louisiana och Texas och tillbringade flera år i Jehovas vittnen. Det var en svår miljö för en flicka som tidigt insåg att hon drogs till andra flickor och försökte rymma med en skolkamrat. Hon skulle komma att ha viktiga relationer med kvinnor senare i livet, Men under tonåren hängde hon främst med killarna. Hon gifte sig som 16-åring och fick sitt första barn, Melissa. Den dottern tog Norma McCorvys alkoholiserade mamma hand om. Hon blev med barn igen med en annan man. Den dottern, Jennifer, lämnades bort för adoption.
Alltså det var faktiskt så att den advokat som hade hjälpt henne att adoptera bort ett tidigare barn, han satte henne i kontakt med några unga jurister som verkligen ville driva, göra ett fall av abortfrågan. Och då blev Norma McCorvey deras Jane Roe, det fall. De behövde ju en, hon var verkligen inte det perfekta rättsfallet, men hon var viktig så tillvida att hon hade för små resurser för att kunna göra det som rika kvinnor i Texas gjorde, nämligen åka till Mexiko eller till någon liberal delstat där de kunde få abort. Så hon var ett fall de kunde driva. Men det faktum att hon också blev ett rättsfall gjorde ju att de valde det, att använda den som fall, snarare än att hjälpa henne att få en abort.
På kvinnodemonstrationen i Washington i oktober 2021 finns ett systerskap mellan generationerna. Jag marscherar för att någon för länge sedan marscherade för mig, lyder budskapet på Lindsay Becks skylt. Hon är blivande manusförfattare från Louisville, Kentucky.
I just want to support your choice. What people don't understand is that it's so much more than just a life being born. You know, there's an environment that it's going to be in that, you know, most people that are choosing to have an abortion, they know that they don't have an adequate environment to bring that child into.
Ruth skickade oss är också ett vanligt budskap på protestplakaten. Det syftar på HD-domaren Ruth Bader Ginsburg som avled mitt under kampanjen inför presidentvalet i fjol.
Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court.
President Donald Trump fick möjligheten att göra sin tredje utnämning på 4 år. Majoriteten i HD kan därmed vara stabilt konservativ i många år framåt. Administratören Karen McIntyre, 51, växte upp i Washington och konstaterar att hon har levt med manifestationer för och emot Roe mot Wade nästan hela sitt liv.
I do believe that abortion is the destruction of life. However, I recognize that a uterus is inside of a woman who has a life. And both, we have to consider both lives in this case. We've already been here, okay? Generations before me. I'm 51 this year. So this has happened generations before me. As this has already been decided, we have to question what is the political point in going back and reversing something that's in our Constitution at this point?
Norma McCorvey hade utsatts för fysiskt våld under barndomen och blev gravid utanför äktenskapet som ung frånskild kvinna. Hon var lesbisk i en tid när ingen pratade om hbtq-rättigheter. Hon saknade utbildning och stadiga inkomster. Men hon var inte ett offer på det sätt som hon själv beskrev. Hon sa att hon hade utsatts för en våldtäkt av en nunna i en klosterskola när de hade en kärleksaffär. Hon påstod felaktigt att hennes mamma hade kidnappat dottern Melissa. Hon hävdade att hennes hem besköts av abortmotståndare när skottlossningen förmodligen gällde en knarkaffär som hade gått snett. I sina första intervjuer uppgav hon också att graviditeten med baby Roe orsakades av en våldtäkt. Sen bekände hon att det var en lögn. Den osanningen hade ingen betydelse för rättsfallet, men den påverkade hennes relation till kvinnorörelsen. Mot slutet av 80-talet sökte hon en mer aktiv roll som abortförespråkare. Hon ville försvara vad hon betraktade som sin lag. Hon poserade ihop med advokaten Gloria Allred på en klassisk bild utanför högsta domstolen våren 1989. Men många i kvinnorörelsen var skeptiska.
Even after she recanted that lie and worked very hard to sort of promote choice, they didn't really.
Hon betraktades som opolitlig. De lät henne inte få en framskjuten plats, säger Joshua Prager. Det var just våren 1989, ett halvår före Berlinmurens fall, som livet rasade samman för en 19-åring i Seattle, i delstaten Washington på västkusten. Shelley Lynn Thornton var på väg för att bättra på solbrännan när hon stoppades av en kvinna som ville avslöja vem som var hennes biologiska mamma. Journalister på skvallertidningen National Enquirer hade lyckats spåra Baby Roe.
They changed her life forever. They told her that they would be writing the story whether she wanted them to or not. She prevailed upon them to at least withhold her name. But henceforth, she then felt that she was burdened by two sort of enormous weights. The first was that she now carried a secret. She felt that if anyone sort of learned...
Hon var rädd att om folk fick veta så skulle de se henne som the Roe baby, istället för en flicka som gillade att träffa söta killar och shoppa snygga skor. Norma McCorvey hade försett journalisterna med information. Hon ville medverka i en återförening i tidningen. Men Shelley Lynn tyckte att kvinnan som lämnat bort henne bara verkade vara ute efter publicitet. Det blev inget möte. Bara en artikel med en anonymiserad Baby Roe. Mor och dotter hade kontakt per telefon igen några år senare, men det slutade i bråk. Norma tyckte att Shelley Lynn skulle tacka för att hon fått leva. Barnet som hon övergav direkt efter födseln 1970 la på luren. Shelley Lynn Thornton kunde ha blivit en trofé för abortmotståndarna, men hon vägrade att bli indragen i debatten om Roe mot Wade.
And she didn't want to be sort of used as a prop in the war over abortion.
Någon annan ville. Norma McCorvey.
Do you like what you're doing? Norma McCorvey has joined a leading anti-abortion group and found religion.
Tell them I'm sorry for being so, so terribly, terribly dumb. And so, so naive. I thought I was doing something right.
Nyheten i augusti 1995 var sensationell. Kvinnan bakom pseudonymen Jane Roe hade låtit sig vuxendöpas och blivit frontfigur för Operation Rescue, som bedrev allt mer militanta antiabortkampanjer i USA. Organisationen hade bearbetat henne under en längre tid, från grannhuset till en abortklinik där hon jobbade med att ta telefonsamtal. Nu jublade abortmotståndarna.
Proclaim that Jane Roe is dead and Norma McCorvey lives in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! This is the truth. The victory is being won.
That was exhilarating news to all of us because she was a big prize, you know, for our side.
Säger pastor Rob Schenck, som var en av de andliga ledare som välkomnade Norma McCorvey.
Alltså, han är ju idag, säger han, mycket ångerfull över hur de behandlar Norma McCorvey. Att hon blev det här priset för dem. Hon var trofén de kunde visa upp. Titta, hon som är centrum för det här, hon säger nu att abort är fel. Och han tycker att vad han visste då var ju att hon var väldigt ambivalent och hon hade många tvivel. Hon behövde prata om dem. Han är djupt ångerfull att de istället för att skicka fram henne och tysta henne när hon uttryckte hur kluven hon var i synen på aborter, så valde man att tysta ner henne och regissera henne. Han tycker att de skulle ha pratat med henne, lyssnat på henne och sen möjligen också haft ett offentligt samtal med henne, fått hennes perspektiv, tagit in hennes smärta, hennes lidande. Så han är djupt ångerfull till hur de behandlar henne. Han är också ångerfull till mycket av det som han gjorde under åren i de här mer militanta antiabortrörelsen.
senior in high school. I remember it very well. I was 18 years old. I remember it very well. I wasn't probably as much of an activist then as I am now. I mean, I've grown more passionate about it since I've, you know, lived another 40 years.
Rätten att avbryta en oönskad graviditet i Texas skapar fortfarande heta diskussioner, nästan 50 år efter domen i målet Roe mot Wade. De som minns påminner om konsekvenserna av de illegala aborterna.
We do not want to go back to women trying to attempt to do this in a way that's very dangerous to their lives. We know that women have lost their lives in not understanding the body and doing something that is unscientific. Okay? So I think it needs to stay legal to be controlled.
Att abortdebatten i USA väcker så starka känslor beror också på att det förekommer ett fåtal sena aborter i tredje trimestern, alltså efter graviditetsvecka 28. Enligt Roe mot Wade måste kvinnans rätt att välja vägas mot det ofödda barnets rättigheter. I många delstater upphör rätten till abort vid tidpunkten då fostret är livsdugligt utanför livmodern, alltså runt 24 graviditetsveckor. Men lagstiftningen varierar och 7 delstater har inga tidsgränser alls.
In Texas, we work to save those lives. That's exactly what the Texas legislature did this session. They worked together on a bipartisan basis to pass a bill that I'm about to sign that ensures that the life of every unborn child who has a heartbeat will be saved from the ravages of abortion.
Last week, after the Supreme Court allowed Texas Senate Bill 8 to take effect, I said that the Justice Department was evaluating all options to protect the constitutional rights of women and other persons. Today, after a careful assessment of the facts and the law, the Justice Department has filed a lawsuit against the state of Texas.
I Texas avlöser beskeden varandra. Några dagar efter kvinnomarschen meddelar en federal domstol i Austin att den nya lagen i Texas ska pausas, eftersom den strider emot konstitutionen.
Högsta domstolen har faktiskt yttrat sig om lagen i Texas, men det är bara att de har inte granskat den på djupet. De har sagt att den kan tillämpas, men också för att det är tekniskt komplicerat. De har då sagt att de har egentligen inte tagit ställning i själva grundfrågan om den strider mot Roe mot Wade. Men de ska också senare i höst ta upp ett annat mål som gäller Mississippis lagstiftning där man vill sänka tidsgränsen till 15 veckor. Och då kommer de göra en mer grundlig genomgång. Då kan man också förvänta sig att de faktiskt de blir tvungna att hantera den här domen Roe mot Wade. Och ska de upphäva den? Ska de förändra vad den egentligen säger? Det kommer att bli väldigt intressant. Sen kan vi få vänta på utlåtandet under ganska lång tid. Men det är mycket som står på spel nu.
Domen i Roe mot Wade byggde framförallt på vad juristerna uppfattade som den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv. Huvudpersonen Norma McCorvey gjorde affärsverksamhet av sina framträdanden. Mot slutet av sitt liv medverkade hon i dokumentären AKA Jane Roe. Kippande efter luft, svårt lungsjuk, berättade hon om sina år i antiabortrörelsen.
This is my deathbed confession. It was 1969. I was pregnant and I was scared. These two attorneys were looking for a plaintiff to help overturn the Texas abortion laws. That was Roe versus Wade. Norma McCorvey, a.k.a. Jane Roe.
För något år sedan så kom den dokumentär där hon medverkar fram till dödsbänden, och där säger hon att nej, men de betalade mig, och så sa jag vad de ville att jag skulle säga, och det var teater, men jag är ju en bra skådespelare. Det vill säga att det här inte hade varit, den här omvändelsen inte hade varit riktigt på riktigt. Och det där har ju sen då blivit jätteomdiskuterat, vad det är sanningen? Vilket är sanningen om Norma McCorvey? Det kan man fördjupa sig väldigt mycket i.
Sometimes the cause can become so important that we suppress the truth to achieve our goals. But when the truth does emerge, we have to be very careful
I sociala rörelser kan målen bli så viktiga att man trycker undan sanningen. Jag såg inte sanningen i den rörelse som jag deltog i. Det skadade Norma och många andra på båda sidor i debatten, fortsätter han. Han önskar att han och hans kollegor hade lyssnat på Norma McCorvey istället för att hindra henne från att ta med flickvännen, röka en cigarett inför publiken eller säga vad hon tyckte.
This had become a political cause, far more than a moral cause. And we had become a political movement. And when that happened, we lost our principles. It became all about victory.
Vi hade omfamnat politiker som tog ställning för rätten till liv bara för att locka väljare. Och det ultimata exemplet var Donald Trump.
When the pro-life movement embraced Donald Trump, for me, that was the final straw. That's when I left the movement. It's when I left the Republican Party. It's when I left Capitol Hill because I saw we had lost our souls.
Även Norma McCorvey förutspådde att valet av Donald Trump skulle få konsekvenser.
Clear with me. She died just after Trump's election. She said to me that Richie Rich is going to get his way.
Hon sa till mig innan hon dog att den där rike mannen kommer att få som han vill, berättar Joshua Prager. Trump såg och ser sprängkraften i abortfrågan. På ett kampanjmöte i Iowa, nu i oktober, kom han med nya grova och felaktiga påståenden om att demokraterna i USA är beredda att döda fullgångna foster eller till och med barn som fötts. Den 9 september 2021 bröt Shelley Lynn Thornton tystnaden i en artikel av Joshua Prager i tidningen The Atlantic. Artikeln i magasinet blev ett sammandrag av hennes historia i The Family Row. Hon berättade om hur hemligheten hade tyngt henne och hur hon tvekat in i det sista inför att träffa sin biologiska mamma. De möttes aldrig. Shelley Lynn hade hoppats att Norma McCorvey skulle känna något för en annan människa. Kanske särskilt en människa som hon fött till världen. Jag ville att hon skulle få uppleva den glädjen och allt det goda som den för med sig, sa Shelley Lynn Thornton i The Atlantic. I en intervju med ABC News i början av oktober uttryckte hon sig hårdare.
She didn't deserve to meet me. She never did anything in her life to get that privilege back. She never expressed genuine feeling for me or genuine remorse for doing the things that she did, saying the things.
Hon förtjänade inte att träffa mig. Hon gjorde aldrig något i sitt liv för att få tillbaka det privilegiet. Hon uttryckte aldrig någon äkta känsla för mig eller någon ånger för att hon gjorde allt som hon gjorde. Shelley Lynn Thornton ser sig inte längre som en del av domslutet Roe mot Wade.
I understand that it has nothing to do with me.
Jag hade inget med det att göra. Jag var bara något pyttelitet.
Well, one of the things that was very moving to me, that sort of leaps to mind, was that Norma was desperate to have it known that she did not have an abortion. This was at the end of her life. She was desperate to have it known that she was a mother, as she said, to three children.
En sak som jag uppfattade som väldigt rörande var att Norma så desperat ville att det skulle bli känt att hon aldrig hade gjort en abort. Att hon var mamma till tre barn. Kanske handlar berättelsen om Norma McCorvey i slutändan inte om aborter, utan om en annan aspekt av oönskade graviditeter.
Norma is always looked at as a person who is obviously synonymous with abortion, but if her life is really kind of a testament to anything, a window into anything, it is the cost of adoption, of being a mother who relinquishes children to adoption. This was a very difficult thing for her.
Hennes liv var snarare ett vittnesmål om vad det kostar att vara en mamma som ger upp sina barn för adoption. Motståndarna talar alltid om den känslomässiga kostnaden för aborter. Men det finns studier som visar att det är adoptioner snarare än aborter som tär på kvinnor, säger Joshua Prager. Pastor Rob Schenk tycker att han förstod Norma McCorvey på djupet först vid hennes begravning.
And when I was there looking at her in the coffin, it was like I finally came to appreciate the depth, the complexity, the richness that was Norma McCorvey.
Hon var allt som en människa är, med djup och komplexitet och bräcklighet och styrka. Jag uppskattade inte henne fullt ut förrän jag såg henne ligga där i kistan. Jag ångrar det djupt. Joshua Prager hävdar att Norma McCorvey, trots alla sidbyten, hade en ganska klar uppfattning i kärnfrågan.
And she said that I believe abortion ought to be legal through the first trimester. She said after that point I myself would feel uncomfortable having an abortion.
Hon tyckte att abort borde vara tillåtet under de tre första månaderna av graviditeten. Med allt sitt egensinne och all bångstyrighet stod hon för rätten att få styra sitt eget liv.
Men framförallt så kan man väl säga, tycker jag, när man läser om henne och ser dokumentären och så, att hon blir ju ändå en symbol på något sätt för den här, för argumentet att hon hade rätt att välja själv, att hon var sitt eget liv, rätten att bestämma själv vad hon tyckte. Och jag tycker nog att hennes dotter eller hennes döttrar ger uttryck för, de har alla tre, de finns alla i medierna idag, ger uttryck för samma sak. Det här är dem, det är deras privatliv. Om man ska gå tillbaka till vad den här domen säger.
Det här avsnittet har producerats av mig, Maja Eriksson. Exekutiv producent var Malin Timan. Texten är skriven av DNs reporter Karin Eriksson och Pontus Hök var fotograf. Redaktör var Malena Rydell. De medverkande var Joshua Prager, författare, Lindsay Bex, Karen McIntyre och Mary Connolly på demonstrationen i Washington. Rob Schenk, pastor. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakai och Karin Eriksson var intervjuad av Ilke Hulago. Berättarrösten var Per Julin från Beppo Ljudproduktion. Ljudtekniker var Patrik Miesenberger och musik från Epidemic Sound. Ljudklipp var från Soundly, CBS, ABC News, dokumentären AKA Jane Roe från FX Network, AP och AP-arkiv. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.